nu är det dags igen. Vad ska vi prata om det?
Ja, vi har ju kikat på medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället. Vi brukar prata med varandra och säga att det är den där boken med bollarna på.
Ja, precis. Vad tyckte du om boken, Johnny?
Ja, jag blev lite så frustrerad i början om skulle jag läst denna före jag läste UNESCOs ramverk, eller var det bra att jag läste den efter, eller hur var det? Men jag kan inte bestämma mig vilket. Men en sak som jag blev full i skratt med när jag hade läst det lite tag, det var alla de här indelningarna på allting som finns. Och nu tänkte jag att jag ska berätta vad som finns i den här boken. Det finns två delar med förmågor. Det finns 15 huvudområden. Det finns 3 stycken kunskapsfält. 6 stycken nyckelområden. Och varje nyckelområde har sina kunskapsmål och sina lärfärdigheter. Det finns 7 baskompetenser som har kopplingar till 11 kompetensmoduler och 10 hållpunkter för MIK-pedagogen samt 7 internetbaserade MIK-resurser.
Ja, men när du säger det låter inte alls intressant, men ändå vi tyckte det var intressant.
Ja, det tyckte vi.
Budskapet är, vad är det MIK? Och den som vi har sagt tidigare hela tiden, att maximera möjligheterna och minimera riskerna. Att maximera möjligheterna och minimera riskerna. Att maximera möjligheterna och minimera riskerna.
Mm.
Men vad är det för delar med MIK?
Mm. Vi hittar ju på sidan 22 uppradade förutsättningar. En av de viktigaste, det var just det här med mediekunniga medborgare.
Som ger en samhälle, demokratiskt samhälle. Men det är 3 punkter som man sätter stor värde med fördelar med MIK.
Mm. Läraren stärks i undervisningen.
Och den andra är eleverna får en värdera medier.
Mm. Och den tredje var, ett samhälle som är medie- och informationskunnigt främjar utvecklingen. Det är säkert sant. En bild som ofta återkommer, det är ju de här pluttarna, Sara.
Som kallas mikekologin.
När man tittar på den så är det en väldigt tilltalande bild, därför att den vill slå ihop alla de här begreppen som vi tidigare har använt oss utav, mediekunnighet och informationskunnighet och allt det här.
Men vad är det som idag finns i skolan eller man har jobbat länge med?
Bibliotekskunskap är väl någonting som man ofta har gått och som man betat av det. Då fick man 2 lektioner kanske.
Ja, och vad man lär sig av detta. Hur ska man jobba med MIK i skolan?
Mm, precis. Datorkunnighet kanske man har i skolan, och så har man en liten kurs där skolans IT-ansvarig kommer in och har en lektion.
Mm. Och bibliotekarie har haft, som du nämnde, bibliotekskunskap varje år. Med...
Ja, och sen så har man ett litet tema kring reklam, och så har man klarat av det.
Ja, sitter vi och säger att det ska MIK bli en naturlig del av alla, i undervisning i alla ämnen?
Ja, det är väl så som vi vill ha det egentligen, men det är väldigt lätt att ha det som någon form av avprickningsschema och säga att vi gör det här. Men det är inte alls så som vi vill göra det.
Nej, det går inte så. Vi önskar det behövs mer strategier och planer. Men i vilken nivå ska det vara? Är det varje skola som ska bestämma, kommunerna? Hur tänker vi?
Vi saknar ju oftast att det inte finns mer på nationell nivå. Om man jämför med andra länder som tar ett tydligare grepp om olika saker som inträffar. Till exempel Storbritannien som tar tag i det här med programmering.
I boken står MIK-modellen. Där beskriver 3 olika saker som är fördelar med MIK. Att man tänker kritiskt och man bedömer av medier och man produktion av medier. Och det påminner oss exakt vad vi jobbar med vårt projekt. Är det så?
Mm, det känns jätteroligt. Och när jag kom till just de sidorna så slog det mig att men här skriver de ju om vårt projekt. Där vi i första steget ber elever att tänka efter själva. Hur använder vi nyheter i media? Och i andra steget?
Och andra steget att de ska bedöma olika medier som de har använt. Och tredje,
att de själva ska producera någonting.
Och vi tycker att det kanske är det enda sättet att kunna jobba med MIK och i olika ämnen, beroende, det kan vara svenska eller SO eller NO.
Ja, precis.
Ja.
Och just att få det på riktigt då. Att det blir någonting som är i det andra arbetet. Det blir en helhet på ett helt annat sätt. Det blir som Josef Salin och Martin Fernström på Årstaskolan säger, viktigt på riktigt.
Det låter bra.
Om vi tar några ord om de 10 hållpunkterna. Det finns ju 10 stycken hållpunkter på sidan 41. Och där har de tydliga exempel efter varje hållpunkt. Hållpunkt för MIK-pedagogen. Och jag tänkte vi kan ju ta ett exempel där ur.
Ja, jag vet att du tyckte om den här översättningen och att det finns modeller som man kan använda direkt i att jobba med eleverna. Det kanske du kan berätta. Vad var det som du tänkte?
Mm. Just det här att kunna omforma en tanke till en annan tanke tror jag att det lär eleverna väldigt bra om de olika medierna, vad som är typiskt för de olika medierna. Om de får ett arbete och läsa en saga till exempel och sen får göra den sagan i en annan medieform, så tror jag att de kommer lära sig jättemycket om de olika medieformerna, hur de är speciella på sitt sätt.
Mm.
Och då blir det lättare för dem att ta till sig den andra medieformen sen.
Ja, och det var jättebra exempel på varje punkt som går att vända direkt när man jobbar med MIK och med eleverna.
MIK-pedagogen är ju en för att driva arbetet framåt. Hur förbereder vi de blivande lärarna? Jag tänker att medier är ju...
Medier är det medier. Det är vad vi gör med dem i klassrummet som kan göra skillnad.
Precis. Att det spelar ingen roll, precis på samma sätt som att det spelar ingen roll om vi lägger in en massa IKT, en massa IT i skolan, för det kommer inte att förbättra någonting. På samma sätt är det ju med alla medier. Det spelar ingen roll vad vi gör om vi inte har en tanke, om vi inte har en pedagogisk grund. Och det är det vi måste ha med oss in. Och jag tänker att pedagogerna måste få till sig detta i sin palett, i sina tankar. Att få med det hela vägen. Och jag brukar säga som så att när en pedagog är ledig så har den fortfarande alltid pedagogtanken med sig. Man tar det sista ur mjölkpaketet och så kommer man på att nej, men vi har geometri nästa vecka. Då tar jag och diskar den så jag kan ta med den till skolan. Man är på semester och får syn på någon liten grej i ett stånd någonstans på en marknad. Och så tänker man, nej, jag köper med den för att vi ska jobba med detta nästa. Att man har med sig lärartanken hela tiden. Och det skulle jag önska att man kom så långt som man hade även det i medier.
Och en annan viktig grej att när man jobbar med barnen och i skolan. Att ställa rätt frågor till barnen. Mm. Det har... Louise Lindberg har varit väldigt tydlig med detta. Att istället för att det ställas frågor som kan ge ja eller nej. Att man får ungdomar, barnen att fundera och fråga mer varför.
Mm. Det är ingen idé idag att fråga vad ett lands huvudstad heter. Eller vilket årtal någon blev kung. För det kan man ju googla.
På en sekund och hitta svaret.
Ja, utan det gäller att ställa helt andra reflekterande frågor. Och Louise, hon säger ju till exempel, varför gick Titanic under?
Istället, vilket år Titanic gick under? Eller hur många som drunknade i den här olyckan? Utan varför? Och på så sätt kan man använda MIK-begreppet faktiskt i alla ämnen. Och det blir en naturlig del i undervisning.
Och sen allra sist så skulle jag vilja ta det där som Per Eriksson skriver. Han skriver om Bror Gardenius varning av att barn tittar på film 1908.
Och vad säger han?
Ja, det gäller ju att inte barn får titta för mycket på film. Han säger egentligen precis samma sak som vi säger idag. Fast nu handlar det inte om att titta på film idag. Utan nu handlar det om att vi inte ska titta på skärmar idag.
Varför lär vi inte oss av historien?
Ja, allting som vi inte vet någonting om, det är vi förskräckta över. Jonny Andrén, Borås stad.
Sara Safai, Mediapolen.